Jätteroligt att vara här hos er idag. Jag har varit här förr, så att det är inte så obekant. Men det är gott att få dela gudstjänstgemenskapen. Jag jobbar ju med Ekumenia, alltså Ekumenia kyrkans ungdomsförbund eller ungdomsförening. Och då jobbar jag i Ekumenia Syd, som är Skåne och Blekinge. Och servar då föreningarna där med ledarutbildningar, med olika regionala arrangemang, med föreningsutveckling där jag möter dem och en hel del annat smått och gott. Väldigt roligt och väldigt omväxlande och väldigt spännande att få möta både barn och ungdomar, men också ganska mycket ledare på olika sätt. Och pratar vi änglar så finns det väldigt många änglar som gör väldigt mycket bra arbete för barn och unga. Och det är gott att få se det och få liksom tänka, oj, vad mycket bra som händer runt omkring. Idag så ska jag predika. Och det är en ganska tuff text idag. Och då får man falla tillbaka lite och säga, men jag jobbar för Ekumenia, barn och unga. Så att jag glider lite förbi de värsta frågorna och fokuserar just på barn och unga. För att det är lite det som är mitt uppdrag. Så innan vi går in så skulle jag vilja att vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får nu stanna upp inför ditt ord. Och Herre, vi vill be att du öppnar det för oss, att du låter det landa i våra hjärtan, Herre. Att du talar till oss genom ditt ord just nu. Hjälp oss att lyssna, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu ska vi se om tekniken funkar här. Vi hoppas det kommer upp en bild där ganska snart. Det går ju inte att slå på tvn, det gör man knappt längre. Men se på en nyhetssändning eller läsa en tidning utan att möta ett barn. Ett speciellt barn. Och jag tänker på Greta Thunberg. Hon är ju verkligen på alla människors läppar idag. En ung tjej, hon är väl 16 nu, som på ett år har fått hela världen på fötter. Nästan bokstavligt. Det är ingen annan som rör upp så mycket känslor som hon gör idag. Både positivt och negativt. Tyvärr. Hon är ett barn, men som brinner för någonting och som på ett väldigt enkelt sätt har lyckats få sin röst att höras. Och i texten idag så lyfter Jesus fram barnen som förebilder för oss. Och vi har redan hört dagens text. Jag är glad att du läste från första versen. Och det roliga var att jag tog med den här också, The Message faktiskt. Precis som du läste innan. Ekumenia har ganska länge pratat om att vi skulle vilja ha liksom en Ekumenia-bibel. Jag inte skriva en egen bibel, men liksom ha en som var vår. Så. Och så har man funderat fram och tillbaka. Och så fastnar man för just The Message med Eugene Peterson. Och så den är bra att läsa för barn och unga. Det är ett bra språk som funkar. Och så är det ju så att det som funkar för barn, det funkar för oss vuxna också. Så att jag tycker den är väldigt intressant att läsa tillsammans med Bibel 2000 eller vilka jag nu läser. För att det är ett språk som sätter vissa saker på sin spets. Och det är väldigt nyttigt, tror jag, ibland. Speciellt med bibeltexter som jag läst många gånger, så kan de få en ny innebörd när vi läser den här. Och Ekumenia-variant är det där för att man har gjort ett eget omslag och man har lite i början och lite i slutet som då är riktat speciellt. Berätta lite om Ekumenia och som är, finns en bibelläsningsplan och några vittnesbörd och så. Så på det stora scoutläget till somras som Ekumenia hade, riksscoutläger uppe i Söderhamn, där vi hade 3000 barn och unga samlade, så delade vi ut den här gratis till alla som ville ha den. Och de tog slut. Och det är gott, verkligen. Har ni inte hört radiogudstjänsten från Prisma, så tycker jag ni ska gå in och lyssna på den. Det är faktiskt den gudstjänst i år som är mest lyssnad av alla Sveriges radios gudstjänster. Den är jättebra. Jag skulle vilja läsa en text till från Markus 10. Det här är också en text som vi känner väl, men som kompletterar den andra bra, tycker jag. Från kapitel 10, vers 13. Folk kom med barn till Jesus och hoppades att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna körde bort dem och det retade Jesus. Jag har inte bort barnen, sa han till dem. Ni skulle bara våga hindra dem från att komma till mig. Barnen står i centrum för livet i riket. Lyssna noga. Om ni inte tar emot Guds rike lika naturligt som ett barn kommer ni aldrig dit. Sen tog han barnen i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Jag tänker att i de här texterna så finns det tre aktörer skulle man kunna säga. Det är ju Jesus såklart, lärjungarna som står runt omkring och så tänker jag att det är barnens föräldrar som finns där också. Och så finns det lite annat folk också. Och jag tänkte vi skulle kunna få titta lite på de här olika personerna. Om vi börjar med lärjungarna. Jesus har i den sista texten här varit hemma i Judén och undervisat. Han har varit mycket med lärjungarna. Och så kommer de ner här och så kommer det väldigt mycket folk. Och de kommer med sina barn. Och barn är ju som de är. De springer ju fram till Jesus. De vill vara nära. De vill inte missa någonting. Så att de stormar fram. Och jag kan tänka mig, eller jag ser på min inre bild, liksom massor med barn runt Jesus. Och, där. Och de är ganska, kanske lite högljudda. Sådär lite ivriga som barn kan vara. Så kommer de där. Nu funkar inte detta. Nej, det är ju synd. Jag har lite texter här. Jag vet inte om ni har läst den här boken. Jag ska se om jag säger rätt här. Barn skriver till Gud. Den är ganska gammal nu, men den är bra. Jag hade lite texter från den. Jag trycker fram den här. Nu ser jag den här. Johan, han skrev så här. Käre Gud, min pappa säger att det bästa som finns är att vara barn. Du måste säga till honom att det inte alls är roligt om man aldrig får stanna uppe och se på något. Barnen vill ju vara med, såklart. Och nu kommer barnen här och lärjungarna, de börjar liksom, nej, ni får gå åt sidan. Flytta på er här nu. Ni är lite i vägen. Och man kan fundera på varför gör de så egentligen? Tycker de inte om barn? Nej, jag tror inte det är så. Jag tror att de stör, tänker lärjungarna. Då skriver Anna-Maria så här. Vi har läst att Edison uppfann ljuset. Jag trodde det var du. Barnen har ju många goda tankar. Som de gärna berättar om vi har tid att lyssna. Men ibland så tänker vi, nej men det här förstår inte ni. Nu stör ni mest. Och så blir vi utan att egentligen kanske tänka på det, utan att mena det, någon slags andliga översittare. Vi bestämmer vad de ska tänka eller inte tänka. Om deras tankar är rätt eller fel. Och jag har så många gånger, jag har jobbat med barn och unga i nästan hela mitt liv. Så många gånger har barnen sagt saker som jag har bara fått stanna upp på. Ja just det, det är ju så det är. Och så rasar alla mina liksom tankebyggnader så att jag... Barnet bara satt fingret på det så där väldigt, väldigt rakt på. Vi kan inte bestämma vem som får komma till Gud. Alla är välkomna dit. Och lärjungarna vill ju väl, men så blir det så fel. Och så får Jesus hjälpa dem till rätta här. Och då kommer vi över på Jesus här. Då säger lille Bertil så här. Gode Gud, jag vet att man ska tycka om sin nästa, men om Håkan fortsätter ta min ena skridsko kommer jag faktiskt att slå honom. Jag tycker det är intressant att följa Jesus. Vi har ju gärna bilden av Jesus som den här gode herden som har ett lamm på axeln och så är det liksom ett ljussken och så är det väldigt, väldigt, väldigt mysigt och mjukt och gulligt. Och det är klart, Jesus är ju så. Men man kan också se på flera ställen att Jesus, han blir arg. Han visar humör. Han kan säga till på skarpen. Han kan bli trött. Han är glad. Han är ledsen. Alltså Jesus är ju människa och har ju allt det som vi också har. Och här tror jag han blir lite arg. Faktiskt, han tappar tålamodet med dem lite grann. Förstår ni inte någonting? Här har vi gått tillsammans i flera år och jag har lärt er allt och ni har sett och så fattar ni ändå inte. Och så tappar Jesus liksom tålamodet och bara blir trött på dem. Jag tror att Jesus, han behövde verkligen här gå undan ibland, som han gör ganska ofta, och vara för sig själv och liksom bara liksom samla ihop sig och få nytt tålamod, ny energi, ny kraft. Okej, Gud, nu kör vi ett varv till. Och så går vi vidare. Jesus gör ju inte skillnad. Han gör ju aldrig det. Han bryr sig inte om någon är fattig eller rik. Han bryr sig inte om du har utbildning eller inte utbildning. Han bryr sig inte om du är glad eller ledsen. Om du är gammal eller ung. Alla är lika välkomna. Och Jesus har alltid tid. Om man läser, han har alltid tid att stanna upp och se en annan människa i ögonen. Och det är fascinerande. Lärjungarna kan vara lika, Jesus, kom igen nu, vi har faktiskt ett schema här och vi har lagt upp en perfekt tidsplan, så att nu gäller det. Och Jesus, nej, nu är jag här. Det kommer. Och så stannar han. Och jag tänker att Jesus är ju den som visar oss hur Gud är. Gud som är en öppen famn alltid. Oavsett vem jag är eller var jag befinner mig i livet, så är Gud en öppen famn. Precis som barnen kommer och sätter sig i hans knä och han pratar med dem, han välsignar dem, han ger dem tid, han ser dem. Och precis så får jag vara när jag kommer till Gud. Ingen annan får stå i vägen. Utan relationen är rak här. Den är mellan mig och Gud. Den behöver inte gå via någon annan för att jag ska nå fram till Gud. Så har vi ju barnen då. Som ju faktiskt blir huvudpersoner här, får man ju säga. Jag tänker, de var nog inte jättegamla. De minsta barnen som kom då. Det var säkert alla åldrar, men alltså de minsta var säkert ganska små. Och så flockas de där runt honom. Därför att de känner att här är någonting speciellt. Det finns liksom en kärlek som bara strömmar ut. Han har inte blicken där uppe, utan han har blicken på oss. Han ser oss. Och det blir som en magnet, tänker jag, som bara drar barnen nära. De känner verkligen hans kärlek och hans omsorg. Och så använder han dem då som förebilder. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in. Det är ganska tuffa ord egentligen. Om man tänker efter. Och jag tänker, men hur är ett barn då? Det är lätt att tänka, vi tittar på barnen och så gör vi likadant. Eller liksom har någon som förebilder. Men barnen är ju lika viktiga. Men vi kan ju lära oss någonting här, tänker jag. Kalle, han säger så här. Käre Gud, min pappa är väldigt smart. Han kan kanske hjälpa dig. Visst är det så. När man är liten så är ju ens föräldrar faktiskt ens största förebilder. Och det är man ända upp till 11, 12, 13 års åldern. Sen börjar det bli tufft i kampen mot kompisar och så. Men fram till dess så är man främsta förebilden. Då är man Stålmannen, Fantomen och Bamse i en och samma person. Och det är ju häftigt att få vara det. Har jag ett problem, ja, men då går jag till pappa så fixar han det. Så är det bara. Det betyder inte att pappa är någon slags jultomte springpojke som jag kan borda runt. Men han kan och vet bäst. Och det är häftigt att få känna det ett tag i vart fall. Mina föräldrar kan lösa alla problem som finns. Och tänk om vi kan ha den inställningen när vi möter Gud. Inte så att vi kommer med vår långa önskelista som vid julafton och så ska Gud fixa det åt oss. Men när det är någonting som är svårt så är min naturliga reaktion, jag går till Gud. Och han kan fixa det här. Jag vet inte, men han kan. Den förtröstan är ju fantastisk. Och den tror jag vi behöver påminna oss om. Ja, det är ju där. Det är ju där det händer faktiskt. Emma, hon skriver så här. Gode Gud, var snäll och skicka en ponny till mig. Jag har aldrig bett om något förut. Du kan kolla det. Visst är det härligt? Och så är det ju. Har mamma och pappa lovat någonting så blir det så. Har vi sagt att på lördagar så är det lördagsgodis, så är det ju ingen tvekan. Nu är det lördag, fram med godiset. Det är liksom inte förhandlingsbart. Har ni inget godis hemma? Nej, då får ni köra handla. Ni har sagt att det är godis på lördagar. Fixa det. Och då får man ju faktiskt leva upp till sina löften så. Ett löfte gäller, och det är viktigt att stå vid sina löften till barn, tänker jag. För de glömmer inte, och de tvekar inte att påminna om det heller. Och då kan man ju fundera på, kan man vara så rättfram så att vi påminner Gud om hans löften till oss? Ja, jag tror det. Jag tror inte Gud går sönder om vi påminner om något. Det här står ju faktiskt i ditt ord. Eller, det här har du lovat till ditt ord. Du har sagt, du ska alltid vara vid min sida, Gud. Jag ser inte det just nu. Hjälp mig att se att du är här. Och så vidare. Vi behöver leva i Guds löften. Vi inte glömma dem. Utan tro att de gäller mig idag faktiskt. Walter, han säger så här. Käre Gud, var kommer alla människor från? Jag hoppas att du förklarar bättre än pappa. Barn är ju nyfikna. Och det är ju en fantastisk egenskap som de har. Även om det kan driva en förälder till sammanbrott ibland. Varför är det så? Ja, och varför är det så då? Och så tycker man att man har jättebra förklaringar. Så, nej, men jag fattar inte. Du får förklara bättre. Ja. Men det är ju härligt med det här nyfikenheten att få... Jag har en pojke som är väldigt teknikintresserad. Han börjar bli gammal nu, så nu klarar han av det. Men när han var mindre så älskade han att pilla sönder saker. Han hade någon liten radiostyrd bil som han pillade sönder i små beståndsdelar. Och det är mycket enklare att pilla sönder än att sätta ihop. Och då backar man tillbaka till det här. Pappa, du kan ju allt, fixa den här. Och det är inte så lätt kanske. Men den nyfikenheten är ju härlig. En iver som är helt outtröttlig ibland att lära sig mer. Jag vill veta hur det här funkar. Jag vill förstå. Och tänk om vi kan ha den ivern i att lära känna Gud och lära oss mer om honom. Att aldrig trötta sig i det. Bara liksom vara frågvis. Men Gud, hur funkar det här? Hur kan det vara med detta? Och så pratar vi med människor om det. Om andra. Och så kan vi lära oss mer och mer. Paulus, han säger så här i Romarbrevet 12. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Det är väl precis det. Att inte tröttas, utan hela tiden vara mer nyfiken på vem Gud är, vad han vill med oss, vad hans plan för oss är. Vi kan aldrig upptäcka allt om Gud, men vi kan lära oss lite mer, tror jag, varje dag. Genom att läsa ordet, kanske ta en annan översättning ibland. Genom att prata med varandra om, men hur tänker du kring det här och Gud och så. Det är lite osvenskt, jag vet. Men ibland så får man ju gå utanför sin trygghetszon och göra det. Nu är vi snart i mål. Susanne, hon sa så här. Kära Gud, varför måste jag be när du i alla fall vet vad jag vill ha? Men jag ska göra det om det känns bättre för dig. Barn är ju väldigt raka. De har inte så mycket baktankar, utan de är ganska spontana och säger. Det finns ju ett talesätt som säger att barn får man veta sanningen. Och jag tror att det är mycket så. Och det är en av de saker som jag uppskattar med mitt jobb. Jag möter ju många barn och unga och har mycket andakter och gudstjänster och dem och så. Och varje gång jag ska förbereda så måste jag tänka till. Hur pratar jag nu? Vad har jag för bilder? För att när jag väl står där och de sitter och lyssnar, så ser man väldigt snabbt om de är med eller inte med. Om jag lyckas fånga dem eller inte. För de är inte så väl uppfostrade så att de sitter och tittar stelt, snyggt framåt och ser ut som de är med fast de inte är det. Utan är man inte med så, ja, man kan lägga sig ner på kyrkbänken. Man tar fram telefonen och börjar greja med den. Nu har jag lärt mig att jag faktiskt antecknar i telefonen, men ändå, man ser lite på rörelsen om det är anteckningar eller någonting annat. Men jag uppskattar det, för att det är väldigt tydligt och en utmaning till mig. Jag måste skärpa till mig. Jag kan inte bara, ja, vi gör det lite sådär. Utan det måste göras ordentligt. Och unga tänker inte alltid på konsekvenserna av sitt handlande. Det märker man ju också. Men de gör saker. Och jag tänker, när vi möter Gud så måste inte vi vara sådär genomtänkta. Vi kan vara väldigt spontana. Vi kan vara raka mot Gud. Och bara säga det som vi känner, som vi tycker. Vi behöver inte maskera det eller formulera det väldigt fint. Utan det kan bara få komma rakt ut. Gud, så här är det. Hur tänker du? Hur gör du? Varför är det så här? så kan vi möta Gud utan mask och utan baktankar. Vi kan våga släppa prestigen som vi ofta bär på och vara spontana med Gud. Berit, hon säger så här: gode Gud, var det du som hittade på att man kan kramas? Det är en bra grej. Visst är det så. Och det är ju faktiskt till sist här nu det bästa barnet vet. Det är att få vara med sina föräldrar. Att få leka, att få mysa, sitta nära och läsa saga och så vidare. Och tiden bara flyger iväg när de får vara tillsammans med sina föräldrar. Och bara vara. Och så kan det kanske få vara med oss och Gud också. När vi väl tar den där tiden att stanna upp och vara med Gud. Och bara vara med Gud och inte allt annat. Så är det kanske det bästa som finns. Det är väldigt, väldigt gott. Nu ska jag försöka sammanfatta allt det jag har sagt. Ibland får vi stanna upp och rannsaka oss själva. Och försöka bli av med de här tendenserna till att jag vet bäst. Jag vet bättre än du. Och vi får påminna oss om att Gud alltid väntar där med en öppen famn. Så får vi komma som barn, springande med smått och stort, med förvissningen om att Guds löften gäller mig idag. Vi får vara frågvisa, vetgiriga, men alltid ärliga och öppna. Vi får komma till en öppen famn där jag får släppa allt och bara vara med Gud. Så då kan vi ju fråga, är vi tillräckligt barnsliga? Och då kanske vi kan stämma in med hubben när han säger: käre Gud, räkna med mig, din vän Hubbe. Vi ber. Tack Herre att vi får komma till dig som dina barn. Tack att vi får komma precis som vi är. När som helst och hur som helst. Och du är alltid där. Tack för att vi får se på barnen Herre. Att vi får lyfta fram dem. Att vi får hjälpa dem att hitta en plats där de kan möta dig. Och lära sig mer om dig. Men att vi också kan lära oss väldigt mycket av deras sätt att vara. Och deras funderingar kring sin tro. Påminn oss Herre. Visa oss barnen. Amen.